Vi ska börja den här förmiddagen med Kolosserbrevets tredje kapitel och där läsa 17 verser från början. Kolosserbrevet 3, verserna 1 till och med 17. Om ni alltså har uppstått med Kristus, sträva då efter det som finns där uppe, där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det som finns där uppe, inte på det som finns på jorden. Ni har ju dött och ni lever ett osynligt liv tillsammans med Kristus hos Gud. Men när Kristus träder fram, han som är ert liv, då ska också ni träda fram i härlighet tillsammans med honom. Döda därför det jordiska hos er. Otukt, orenhet, lidelser och onda lustar och själviskheten, detta avguderi. Sådant framkallar Guds vrede och det fyllde även er tillvaro när ni levde mitt uppe i det. Men nu måste också ni lägga bort allt detta. Vrede, häftighet, ondska, oförskämdhet och alla skändligheter som kommer ur er mun. Ljug inte för varandra. Ni har ju klätt av i den gamla människan och hennes vanor och klätt er i den nya som förnyas till verklig kunskap och blir en bild av sin skap. Då ingen grek eller jude, omskuren eller oomskuren, barbar, skyt, slav eller fri. Nej, Kristus blir allt och i alla. Som Guds utvalda, heliga och älskade ska ni alltså klä er i innerlig medkänsla, vänlighet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Ha fördrag med varandra och var överseende om ni har något att förebrå någon. Liksom Herren har förlåtit er, ska också ni förlåta. Men över allt detta ska ni ha kärleken, det band som ger fullkomlighet. Låt Kristi frid råda i era hjärtan, den som ni kallades till som lämmar i en och samma kropp. Visa er tacksamhet. Låt Kristi ord bo hos er i hela sin rikedom och med all sin vishet. Lär och vägled varandra med salmer, hymner och andlig sång i kraft av nåden och sjung Guds lov i era hjärtan. Låt allt vad ni gör i ord eller handling ske i Herren Jesu namn och tacka Gud, Fadern, genom honom. Länge tyckte jag att det här var en ganska knäckande text. Jag vet inte vad du tycker. Först så skulle man lägga bort en massa saker. Vrede och häftighet och ondska och oförskämdhet och alla skändligheter som kommer ur er mun. Och det kan ju vara väldigt svårt. Om man har en snabb tunga, en tunga som ibland är snabbare än förståndet, så kan det vara ganska svårt att lägga bort alla skändligheter som kommer ur ens mun. Det har jag rik erfarenhet av. Sen skulle man klä sig. Först skulle man klä av sig och sen ska man klä på sig. Och vad skulle man klä på sig? Jo, innerlig medkänsla, vänlighet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Och sen skulle man ha ett band utanpå det, nämligen kärleken. Och det har jag känt var lite jobbigt det här. Och det som retat mig, det har ju varit detta att Paulus beskriver det här som om det var något ganska enkelt. Man ska nu bara, ja det låter som man byter skjorta. Och det tyckte jag länge att det kunde jag säga till Paulus hur lätt som helst, att så enkelt är det inte, kära vän. Du kan fråga mig om inte annat. Det är inte alls som att byta skjorta, utan det är något mycket svårare än så. Och så kunde jag också tycka när jag hade läst den här texten, att på min inre näthinna trädde det fram en bild av en hjärntvättad kristen. En som ler vänligt, vare sig han är glad eller ledsen. En som aldrig vågar säga hur det är. En som egentligen är grundfalsk till sin natur. En konstig, lite neurotisk person. Och där ser man, man kan läsa skriften på många sätt. Det är ju så. Även djävulen klarar ju av att hålla bibelstudier. Men nu tar jag fram den här texten. Därför att nu ska vi försöka tillämpa det jag gick igenom igår. Igår läste vi Galaterbrevet 6. Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag. Och då sa jag så här, och jag säger det igen för det är viktigt. Vi har väldigt mycket hjälp att ge varann. I Kristus, i hans nåd, har vi väldigt mycket hjälp att ge varann. Och vi har väldigt lite hjälp att ge oss själva. Det är så att säga rikets hemlighet på så många plan och på så många sätt. Det är väldigt lite av Guds rike som jag kan ta mig. Men det finns väldigt mycket som jag kan få. Och då framför allt har Gud en kolossal förkärlek. Inte till att ge, så att säga, direkt från Gud till den behövande. Utan han har en lustig förmåga att gå omvägen kring någon människa. Och det är ju överhuvudtaget så Gud kan göra allting själv. Vi skulle inte behöva be, vi skulle inte behöva göra någonting. Gud kan sköta världsmission och världsevangelisation och väckelser och hela rubbet. Han behöver inte oss på det sättet. Han behöver oss, så att säga, utifrån kärlekens natur. Men just i sin kärlek har han en väldig förmåga att vilja använda oss till att överräcka hans godhet till varandra. Därför att det är ju, så att säga, hans knep för att vi ska kunna älska varandra. Och för att vi ska kunna finna vägen till varann. Och när nu Paulus talar om de här tingen i Kolosserbrevet, så måste vi förstå detta utifrån denna Kristi lag. Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag. Vi ska alltså inte läsa detta primärt som ett tilltal till individer, utan som ett tilltal till församlingar. Att här öppnar sig nu väldiga möjligheter. Och när vi då läser den 8:e versen igen, så blir det nu inte ett Guds krav att nu får ni verkligen se till här att sluta upp med vrede, för annars blir Gud vred. Man kan tycka det var en konstig logik. Vi får inte bli arga, för då blir Gud arg. Ja, det är inte riktigt så det menas. Vi kan få lägga av oss. Vi kan få bli lösta ifrån det destruktiva i våra liv. Det är ett erbjudande. Och inte ett hot. Att sen Gud, som i sin egenskap av Gud, kan förbehålla sig rätten att vredga som vi behåller vårt destruktiva liv i onödan, så att säga, det är en annan sak. Men här vill nu Paulus tala om att i sin församling har Gud investerat rikets hela kraftflöde. Och det kan vi inte ta var och en för oss själva. Men vi kan börja att ge det till varann. Och då blir det ju ett väldigt erbjudande. Och på samma sätt är det ju inte bara nu med skjortan vi skulle klä av oss, utan så är det ju också med skjortan vi skulle klä på oss. Det handlar inte alls om att vi ska lyfta oss i håret och göra oss till och försöka se ut som vi hade innerlig medkänsla, vänlighet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Utan det är ju så här när vi sätter oss i våra bönegrupper som vi ska göra om en stund. Och så kanske någon under tårar berättar om sitt lidande, om sin kamp. Ja, vad väcks hos de andra? Innerlig medkänsla. Ja visst, ja, men det är ju inte konstigt det här. Och hyckleri är det minst av allt. Ja visst, bara vi vågar ta steget att så att säga öppna oss för Guds rikes struktur, om jag får säga det så. Detta att vi har hjälp att ge åt varann mycket mer än vi har att ge åt oss själva. Andra har han hjälpt, sig själv kan han inte hjälpa. Eller som Jesus säger när han står i Nasarets synagoga: nu fattas inte mycket förrän ni säger till mig, läkare, bota dig själv. Ja, men det var ju alltså det han inte kunde. Och det är det vi inte kan. Utan vi kan öppna oss för Guds hjälp genom våra bröder och systrar. Jag fick ett så tydligt exempel på det där för nu rätt så många år sedan. Vi hade varit i Dalarna, Kalle och jag. Och där hade vi haft ett ashram. Och så satt vi i hans gamla Volvo och puttrade på vägen hem. Och det var Kalle som körde. Och jag hade en väldigt tung börda som jag hade burit ett bra tag. Och som jag inte hade på något vis kunnat frigöra mig ifrån. Och det handlade om en serie övergrepp som jag hade blivit utsatt för, kan vi säga. Så jag frågade Kalle om han var vid någorlunda sunda vätskor eller om han var helt uttröttad när vi åkte hem. Och han sa att han kände sig okej. Så jag fick lov att lasta av mig lite grann medan han körde. Så den fromme man som Kalle är, så han satt och höll hårt i ratten och sa: Jesu namn, Jesu namn, Jesu namn. När jag hade berättat färdigt efter någon dryg timme ungefär, så körde Kalle in bilen på en bussficka vid landsvägen. Och så la han sina händer på mig och bad. Och den bönen hade jag kunnat formulera själv. Och hade gjort det med, utan att det hade hjälpt mig. Men när han bad, så kände jag en kolossal förlösning. Jag storgrät och blev fri. Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag. Vi har mycket mer hjälp att ge åt varann än vi kan ge åt oss själva. Och det ligger något väldigt sunt i det. Jag menar, vi antar att du är ledsen. Och så får du för dig att du ska trösta dig själv. Har du tröstat dig själv någon gång? Det brukar alltid bli maximalt osunt, eller hur? Men om någon annan tröstar dig, så blir det maximalt sunt. Så det här, det är ju Guds rikes naturlag. Enkelt, men för köttet mycket motbjudande. Det behövs någon sorts hammare och någon sorts spik i den gamla människan för att vi ska acceptera det här. Vi vill ju gärna ha våra enmanskyrkor där vi är oss själva nog och där vi visserligen kan ha de andra som man kanske också kan ha både den ena och den andra åsikten om, men som man egentligen inte är beroende av. Men det är alltså inte Guds modell. Paulus talar ju nu om en process som slutar med kärlek. Det är tydligen det sista plagget man tar på sig här. Om det nu är livremmen eller vad det är. I Efesierbrevet är det ju sanningen som är bältet som gör att man inte tappar byxorna och ansiktet. Men här är det alltså ett sammanhållande band, kärlekens band i 14 versen, det band som ger fullkomlighet. Och det är naturligtvis inte ett band bara omkring mig själv, utan det är det som binder mig vid mina syskon. Beroendets band. Om du tycker det låter för heroiskt att tala om kärlekens band, så kan du alltid tala om beroendets band. Det går också bra. Och när Gud alltså löser problemet så som han gör, genom Kristi lag, att vi kan hjälpa varann till det som vi aldrig kan hjälpa oss själva till, då kommer vi in i en process som slutar med kärlek och ödmjukhet, andens frukt. Om vi istället försöker lösa allt sammans på egen hand, så blir slutprodukten inte kärlek utan hårdhet. Och vi kan ju tillämpa det på ett tämligen aktuellt åskådningsexempel. Frågan om att växa i tro. Det har det ju talats mycket om. Och det är ett bibliskt begrepp. Det ska vi ha klart för oss. Vi ska kika i andra Thessalonikerbrevet. Kapitel 1. Och vers 3. Vi måste alltid tacka Gud för er bröder. Det finns det goda skäl till. Ty er tro växer ständigt och den kärlek ni alla hyser till varandra blir allt större hos var och en av er. Att växa i tro. Ja, det har vi ju nu gjort till en enmansgrej. Nu skulle jag ta mig tro och så skulle du ta dig tro och sen så skulle du gå i din tro och jag går i min tro och sen så brakar vi loss. Men tänk om det är här på samma sätt som är allt annat i Guds rike. Jag kan ge dig tro om Gud ger mig nåden därtill. Och du kan få min tro att växa. Därför att när vår tro växer på det sättet, då är det inte min tro och din tro, utan det är vår tro. Och här är det ju lustigt att se, Paulus talar om er tro. Er är pluralis och tro är singularis. Amen. Då blir det sunt. Då blir det kärlek. Men om jag växer i min tro och du växer i din tro, var slutar det då? Jo, med hårdhet. Alltså är det bra om vi förstår det här utifrån ett vi-perspektiv och inte utifrån ett jag och du perspektiv. Vi går tillbaka till Kolosserbrevet, till det andra kapitlet. De fyra första verserna. Jag vill att ni ska veta hur jag kämpar för er och för dem i Laodikeia och för alla som inte har träffat mig personligen, för att de ska styrkas i sina hjärtan, förenas i kärlek och nå fram till hela den djupa och rika insikt som är kunskapen om Guds hemlighet, Kristus. I honom finns vishetens och kunskapens alla skatter gömda. Detta säger jag för att ingen ska kunna övertala er under falska förespeglingar. Vi hade den framme igår i morgonmeditationen, den här texten. Men jag tar nu fram den igen för att stryka under en del saker vi sa då. Att det är så viktigt att vägen till den djupa och rika insikt som är kunskapen om Guds hemlighet, Kristus. Den vägen börjar med att vi närmar oss varann. Vi kan tillsammans upptäcka Kristus på ett sätt som vi aldrig kan göra ensam. Om vi förenas i kärlek. Ordet kärlek är lite belastat. I Sverige har vi något som heter svensktoppen. Har ni något som heter finsktoppen, eller vad har ni i Finland? Där man hör blajiga låtar om kärlek. Och som mer eller mindre förvrider ens inställning om vad kärlek egentligen är. Men om vi kanske mera betonar detta, att det handlar om att förenas i beroende av varann. Det behöver inte alltid betyda att man hyser så gräsligt gulliga känslor för varann. Men att man ändå inser, här är de människor som jag hör ihop med. Och som jag, tillsammans med vilka jag kan lära känna Guds hemlighet, Kristus. Och så säger då Paulus, detta betonar jag. Det här stryker jag under för att ingen ska kunna övertala er under falska förespeglingar. Därför att i vår naturliga människa, vårt naturliga tänkesätt, så tänker vi tvärtom. Först ska vi nå fram till den fulla och rika insikten om Guds hemlighet, Kristus. Sen får vi se vad vi tycker om varann. Vi sätter oss i ringen och tar varann i hand. Vi är en massa syskon som tycker om varann. För det gör vi ju. Nej, det är inte vägen. 100 poäng i teologi hjälper inte. Om jag har all kunskap men inte har kärlek, så har jag inte kommit halvvägs. Jag är ingenting, säger Paulus. Därför att det är som att bygga ett hus och försöka att börja med taket och sluta med källan. Och ha kåken hängande någonstans mitt i luften medan man bygger. Det är inget praktiskt sätt att gå tillväga. Sjätte versen. Ni har lärt känna Herren Kristus. Lev då i honom, med rot och grund i honom. Allt fastare i den tro som ni har undervisats i. Och låt er tacksamhet överflöda. Alltså i mitt och vårt gemenskapsliv med Kristus. Där kan det som verkligen förvandlar våra liv börja komma till synes. Tacksamheten. Ingenting gör en människa så trevlig som tacksamhet. Äkta tacksamhet. Det har jag sagt många gånger i mitt liv och det säger jag gärna igen. Och det är en bra bön som jag rekommenderar i alla sammanhang. Gode Gud, gör mig tacksam. Ty då mår både min omgivning och jag förvånansvärt bra. Och Paulus upprepar samma sak fast med lite andra ord i början på tredje kapitlet. Och där används nu ordet sträva. Och det låter ju ganska strävt. Vi ska se vad det står i gamla översättningen. Om det kan stå något skojare eller. Ja. Om ni alltså är uppståndna med Kristus, så sök det som är där ovan. Det tycker jag är en bättre översättning. Sök det som är där ovan. Därför det handlar inte om att klättra till himlen. På ett sätt är vi ju redan där. Utan det Paulus talar om här, det är ju jordelivets förunderliga förmåga att tappa sina proportioner. Någon vis person har sagt att en enkrona kan skymma himlen, kan skymma solen om man bara har den tillräckligt nära ögat. Och då är ju ändå solen kolossalt mycket större än enkronan. Och ibland när allting strular så brukar vi säga det gör inget om 100 år. Och det är ju ett litet tappert försök att få oss själva att nyktra till en smula. Att det här är inte så viktigt som det förefaller just nu. Och att leva i Kristus, att tänka på det som finns där uppe. Att leva ett osynligt liv tillsammans med Kristus hos Gud. Ja, somliga uppfattar detta som en uppmaning att bli som Johannes av korset. Men för oss andra som inte har speciella anlag för att bli mystiker, så att säga, vi kanske får ta det på ett lite vardagligare plan. Men att man får ha en stilla stund med Jesus, som det heter i sången. Det kan vara väldigt skönt. Ibland är jag lite undrande inför vår nästan tvångsmässiga benägenhet att producera böner. Vad vi rätteligen skola bedja, det vet vi icke. Men anden manar gott för oss. Det är en vers som betyder mycket för mig. Väldigt mycket av mitt böneliv är ordlöst. Ju längre jag har varit med i branschen, så att säga, desto mer tycker jag att jag vet egentligen inte vad jag ska be. Men det gör inget. Min hustru och jag, vi har varit gifta i 30 år. Och vi känner varandra så bra vid det här laget, så vi kan ha ett rikt utbyte av att vara tysta tillsammans. Vi behöver inte säga så mycket. Jag vet vad hon tänker och hon vet vad jag tänker och vi känner varandra. Men att vi får ha en stund tillsammans, det är ju väldigt fint. Om vi också inte säger så mycket. Och när man på det sättet har Guds gemenskap i sitt liv, så får saker sina rätta proportioner. Och det är också något väldigt viktigt när det gäller att så att säga växa till sin invärtes människa. Andra kapitlets 8:e vers. Låt ingen göra er till fångar i de tomma och bedrägliga vishetsläror som bygger på mänskliga traditioner och kosmiska makter och inte på Kristus. Artonde versen. Låt er inte berövas segern av dem som hänger sig åt självförnekelse och ängladyrkan och som fördjupar sig i sina syner. De blåser upp sig med sina fåfänga människotankar och håller sig inte till honom som är huvudet och som försörjer hela kroppen och binder ihop den med leder och senor så att den växer som Gud vill. I sin undervisning om ett sunt kristenliv flätar Paulus hela tiden in varningar. Och varningarna har liksom alla det förtecknet att han varnar oss för jag-tänkandet, jag-religionen, jag och mina syner, jag och mina nådegåvor, jag och min helgelse. När det är ett vi med Kristus och ett vi med varandra. Ett vi där jag hela tiden får vara den mottagande parten när det gäller det som ska ske med mitt liv. Och vara en utgivande part, eller kanske rättare sagt både en mottagande och en utgivande part när det gäller något som ska ske i andras liv. Andra kapitlets 9:e vers. Ty i honom har hela den gudomliga fullheten förkroppsligats och tagit sin boning. Och i honom som är huvudet för alla härskare och makter har ni nått er fullhet. I honom har också ni blivit omskurna, men inte som människor gör det, utan genom att bli av med den syndiga kroppen, det är omskärelsen genom Kristus. När ni begravdes med honom i dopet. I dopet har ni också uppstått med honom genom tron på kraften hos Gud som uppväckte honom från de döda. Blivit av med den syndiga kroppen, det låter ju lite konstigt. Vad är det då vi går omkring i för någonting? Kan man undra. Ska se vad det står. Eder kötsliga kropp, står det i gamla översättningen. Ja, ja. Paulus använder på en del ställen begreppet syndakroppen. Och det tror jag inte är riktigt detsamma som det begravningsentreprenören tar hand om så småningom. Utan det är snarare så att min benägenhet att se mig själv som en enhet frikopplad från allting annat. Det är liksom det Paulus identifierar som syndakroppen. Detta att jag är jag och därmed en självständig och totalt frikopplad enhet. Det tänkandet, det synsättet, den uppfattningen, den självklarheten måste dö. Vi måste komma till den punkten där vi tycker att det här är varken självklart eller särskilt nyttigt. Då säger Herren, ja visst, det har jag tyckt hela tiden. Om du nu kommer till mig, kära vän, så ska jag ge dig lite dödshjälp. Vi kallar det för dopet. Och då kommer en rad falska självklarheter att dö för dig. Och så kan du istället uppstå med Kristus. Dör gör du ensam så att säga, men uppstår gör du med Kristus. Ja, det är inte riktigt bibliskt heller, vi dör med Kristus. Men på något sätt det är individualismens död. Till att uppstå till så att säga ett sunt gemenskapsliv. Vi fortsätter att läsa. Och ni som var döda genom era överträdelser och ert oomskurna tillstånd. Er har Gud gjort levande tillsammans med Kristus. I och med att han förlät oss alla våra överträdelser och drog ett streck över det skuldebrev som belastade oss med lagens krav. Han har utplånat det genom att spika det på korset. Han avväpnade härskarna och makterna och utsatte den för allas förakt när han triumferade över dem genom Kristus. Låt därför ingen döma er för vad ni äter eller dricker, eller hur ni iakttar högtider eller nymånar eller sabbater. Här talar nu Paulus om Jesu triumf. Och så säger han så här, att den triumfen är av ett ganska speciellt slag. Ditt och mitt skuldebrev blev fastspikat på korset. Och det skuldebrevet tycks på något märkligt sätt vara identifierat med hans jordiska kropp. Och i samma ögonblick som vi konstaterar det, så har vi kanske nått fram till gränsen för vad vi kan hänga med på. Det är inte säkert vi kan förstå allt. Men den praktiska konsekvensen kan vi förstå. Och den är oerhört viktig. Nämligen att det finns ingen skam över den kristnes liv. Det finns ingen skam. Du har inget att skämmas för. Ja, men jag är inte perfekt, säger du. Nej, det vet jag. Det är inte jag heller. Men du har inget att skämmas för. Det är det som ligger i orden i Hebreerbrevet 3:15 är det väl. Att vi kan gå frimodigt fram inför nådens tron. För att undfå hjälp i rätt tid. Och det betyder ju inte att man kommer liksom släntrande och tycker att jag är bra som jag är. Du är du och du duger och jag är jag och jag jagar. Utan istället är det så att först när jag så att säga är löst ifrån skammen i mitt liv, först då kan jag ju ärligt se vilken hjälp jag behöver utan att knäcka ihop. Och jag kan ärligt söka den hjälpen av någon annan utan att behöva rodna och blekna om vartannat och tycka att ja, det är förfärligt pinsamt det här och usch vad löjligt detta är, men nu är det i alla fall så att och så vidare. Jag behöver inte sådana omskrivningar. Jag kan säga hur det är och låta mig nöja med det. Du, skammen är fastspikad. Och vi kan ta emot det som en första gåva ifrån Gud. Det är så att säga öppningserbjudandet, introduktionserbjudandet till vi-livet. Att Guds barn är en skara människor för vilka det finns så att säga en första nåd i detta. Att vi behöver inte så att säga omgärda våra liv med skammens tystnad. Utan vi kan börja förtro oss åt varandra på ett sådant sätt att vi kan ta emot hjälp från Gud genom varandra. Och det är därför Paulus säger så här, låt därför ingen döma er för vad ni äter och dricker och så vidare. Usch, käre Paulus, det kan man väl inte hindra. Folk har så många synpunkter och uppfattningar och tankar och allting. Ja visst, men det dömer man inte av. Om blickar kunde döda så hade jag fallit död ner. Ja visst, om de hade kunnat det, ja, men det kan de inte. Du kan inte hindra andra från att döma dig, men du behöver ju så att säga inte ta in den fördömelsen. Du behöver inte hålla med dem i själva föraktet, i själva skammen. Du får en unik möjlighet att vara saklig i ditt liv. När så att säga helgelseprocessen, om vi talar om det, som sin utgångspunkt har detta, skammen är fastspikad. Ja, men visst, men då kan vi ju prata med varandra. Ja, kan vi göra. Men finns det någon garanti för att inte någon annan föraktar mig? Nej, det gör det i och för sig inte. Men som vi läste i Galaterbrevet 6 igår, när du får ta del av någon annans förnedring och någon annans skam, så kom ihåg att du är lika hjälplöst beroende av den hjälp Gud ger åt dig genom andra, som din broder nu är hjälplöst beroende av den hjälp som Gud kan ge genom dig till honom nu. Du har inget att yvas över. Det finns ingen berömmelse och ingen fördömelse. Och det är ju en fantastisk möjlighet som öppnar sig här. Skammen är korsfäst. Nu ska vi bläddra lite bakåt till fjärde kapitlet i Efesierbrevet. Därför att nu ska vi försöka tackla frågan om vi-tänkandet ifrån ett lite annat håll. Vi ska läsa fjärde kapitlet 11-16 i Efesierbrevet. Så gjorde han några till apostlar, andra till profeter, till förkunnare eller till herdar och lärare. De ska göra det heliga mera fullkomliga och därigenom utföra sin tjänst och bygga upp Kristi kropp, tills vi alla kommer fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son, blir fullvuxna och når en mognad som svarar mot Kristi fullhet. Vi ska inte längre vara barn och låta oss drivas omkring av alla lärovindar, inte vara lekbollar för människorna som vill sprida villfarelse med sina bedrägliga påfund. Nej, låt oss i kärlek hålla fast vid sanningen och växa i alla avseenden så att vi förenas med honom som är huvudet, Kristus. Han låter hela kroppen fogas samman och hållas ihop genom att alla lederna hjälper och stöder med just den kraft han ger åt varje särskild del. Då växer hela kroppen till och byggs upp i kärlek. Här får vi nu vissa mycket viktiga nycklar till hur det här ska gå till rent praktiskt. Därför att det här med vi-tänkande istället för jag- och du-tänkande, det är inget konstigt. Och det är inte alls bara, så att säga, Guds folk som har begripit det här. Under sent 60-tal och tidigt 70-tal så var det ju kollektivismen som rådde. Då kunde man inte ens ha en församlingsafton utan att man alltid skulle dela in skaran i smågrupper och sitta och diskutera och redovisa efteråt och så vidare. Och då var det gruppen som tyckte något, aldrig varken Pettersson eller Svensson. Man blev kollektivansluten i nästan alla sammanhang. Och nu måste vi alltså komma in på frågan, vad är det för skillnad mellan Guds rikes vitänkande och det vitänkande som människor i alla tider har strävat efter att etablera på egen hand, frikopplat från Guds rik. Ty kollektivismen som princip och idé är urgammal. Och längs dess historiska färdväg står många bitvis ganska pampiga ruiner. Sovjetväldet är ju en av dem. Vad kännetecknar Guds rikes vitänkande? Vi har vitänkandet här igen. Det gäller att vi förenas med honom som är huvudet, Kristus. Och därmed så kommer kroppen att fogas samman. Därmed kommer kärleken till sin rätt. Då växer kroppen till och byggs upp i kärlek. Men så sägs det någonting som jag tycker att jag icke nog kan understryka. Och det är detta med att i församlingen finns ett ledarskap. Och det ledarskapet kan utföra den uppgift som Gud har kallat ledarskapet till. Men den kan också missbruka sin ställning. Vad har ledarskapet för uppgift? Jo, att hjälpa människorna till mognad. Och det tror jag mycket handlar om det som står i 14 versen. Att inte längre vara barn och drivas omkring av lärovindar. Inte vara lekbollar för människorna som vill sprida villfarelse med sina bedrägliga påfund. Utan att hjälpa människor till mognad. Det handlar om att hjälpa dem till självständighet. Och det kan låta ganska överraskande. Men en människa som drivs hit och dit av alla trender och teologier och idéer och modeflugor, det är en osjälvständig människa. Ledarskapets uppgift är i den situationen inte att trycka på folk den enda legitimerade sanningen, för så enkel är inte tillvaron. Utan den handlar om att lära varje människa att på egen hand finna sanningen och på egen hand våga stå för den. Alltså ser vi här en kolossalt intressant process. Det handlar om att bli så självständig att man på ett vis skulle klara sig själv. Men i det läget väljer man att lägga ner sitt oberoende. Man väljer att göra sig beroende. I denna världen försöker vi så ofta bygga upp ett kollektiv, inte genom att göra människorna självständiga och hjälp för att de sedan av fritt val ska lägga ner sin självständighet för helhetens skull. Det är Guds väg. Utan vi gör människorna osjälvständiga. Vi sätter på dem samma uniform och så ställer vi upp dem i fyrkantiga rader och så skriker jag framåt! Och så ska alla sprätta med samma högerben och gå iväg. Åh, det är kollektivism efter mänsklig modell. Att bryta ner självständigheten för att bygga upp kollektivet, det är inte Guds modell. I Guds rike finns ingen hemlig polis. Ingen tv-övervakning. Inte ens det där ögat som du kanske satt och tjuvtittade på när du var liten mitt i trekanten. Det är inte storebror som tittar på dig och ilsket registrerar alla dina mer eller mindre glada och kyrkofrämmande tankar. Utan det är en faders öga som vakar över dig så att inget ont ska hända dig. Och han vill göra dig så självständig att du frivilligt kan lägga ner din självständighet. Därför att du förstår att bortanför självständigheten finns något som är vida bättre. En full förståndsvisshets hela rikedom om det som är Guds hemlighet, Kristus. Det finns inget grupptvång i Guds rike. Och i situationer där man skruvar upp stämningar och känslor för att liksom bakifrån manipulera folk till ställningstagande. Det är alltid kött och inte ande. Allt som berövar dig ditt frivilliga val och din självständighet kommer att fördröja din andliga mognad. Ibland möter man människor som fått en god kristen fostran. inom citationstecken. Där denna fostran mycket har handlat om att så får du inte tänka och så får du inte vara. Och du måste alltid vända andra kinden till. Och så har man egentligen i bästa välmening gjort sitt barn osjälvständigt. Och kanske fyllt det med mycket människofruktan. Du får inte vara hemma från kyrkan, för vad ska folk säga? Ja, de kan väl få säga vad de vill. Låt ingen döma er när det gäller hur ni firar sabbat eller firar nymånader eller vad ni äter och dricker. Vi är inte kollektivanslutna. Vi är lemmar i Kristi kropp. Gud förenar oss inte genom att göra alla lika, utan han förenar oss genom att göra alla olika och därmed beroende av varandra. Vi har inte alla samma gåvor att ge till varann, utan några kan välsigna sin omgivning på ett sätt och andra kan välsigna sin omgivning på ett annat sätt. Det är det vi kallar för nådegåvorna. Du har möjlighet att ge bort nåd. Mycket mer nåd än du kan ta för egen räkning. Det är nådegåvor. Livet i Kristus är både enkelt och genialt. Vi är inte kollektivanslutna. Det är inget kollektivjordbruk i Guds åker, utan det är Kristi kropp som växer till och lever. Låt oss be. Herre, vi vill be att du uppenbarar i våra hjärtan vad du menar med Kristi lag. Du som har burit våra bördor och som har kallat oss att följa efter dig, att leva ett liv av samma slag, av samma sort. Hjälp oss att upptäcka, nu när vi om en stund går till våra bönegrupper, hur välsignat det här är. Ditt rikes hemlighet, hemligheten som är du själv, Kristus. Det är gott att veta här att skammen är fastspikad. Och att om jag tycker att jag har själv så lite rått på vrede, häftighet, oförskämdheter och skändligt tal och vad det kan vara mer, så kan jag ha kvar en förtröstan att du, Herre, har mycket hjälp att ge. Men att du hellre ger den genom mina syskon än genom direkt förbindelse. Och så låter du oss också upptäcka det förunderliga att vi själva kanske mitt i vår trötthet och kluvenhet och trasighet kan ha förunderligt mycket hjälp att ge till andra. Gör oss villiga att ge den hjälpen, Herre. Även om vi inte samtidigt själva får den hjälp vi skulle önska oss. Låt oss ändå ge den hjälp vi kan ge. I en trygg förtröstan om att om vi själva inte får idag vad vi önskar oss, så får vi det imorgon. Eller i övermorgon. När din tid är inne här. Hjälp oss att se din kropp. Hjälp oss att se lemmarna i din kropp. Istället för att bara se Pettersson och Nilsson och Svensson som är så besvärlig. Öppna våra ögon, Herre.